Det är väldigt häftigt det här med hur man minns saker och hur man inte minns saker. Från en tid i livet när jag var väldigt liten så är det ganska svårt att framkalla minnen. Men det finns vissa enstaka situationer som liksom lyser till. Ögonblick och känslominnen som jag liksom, som har betytt något särskilt eller som bara finns där av någon anledning. Men det finns ett sånt här tillfälle när jag var kanske 5 år gammal ungefär. Och jag kommer ihåg att min pappa kom hem. Han hade varit ute och jobbat, han kanske hade varit i skogen eller något sånt där. Och så kommer han hem och sätter sig vid köksbordet. Han hade en blårutig skjorta på sig av något slag och så stort helskägg. Och så satte han sig vid köksbordet och så suckade han på ett sånt här fantastiskt sätt. Det var en sån här otrolig suck. Inte någon liksom vemodig, jobbig sak, utan det var liksom den här ultimata förnöjsamhetens, trygghetens suck. Liksom man kunde höra ekot av generationer, liksom en samlad livsvisdom från seklerna som är koncentrerad i den här sucken, filtrerad genom hans helskägg. Och jag, 5 år gammal, sitter och tittar på honom och känner att wow, så där vill jag också kunna sucka. Och sen så har den där bilden liksom levt med mig sen. Någonstans i bakhuvudet eller i magtrakten någonstans. Den här längtan efter att få växa upp och bli en riktig vuxen. En riktig vuxen med sånt där skjorta och sånt där skägg och som kan sucka på det där sättet som han kunde. Och så blev man ju äldre och man blev längre och allt möjligt. Och så börjar man liksom längta efter den där dagen när det där skulle inträffa. Den här dagen när jag skulle bli en riktig vuxen. Man såg nästan framför sig att det skulle vara som om man blev hämtad av något hemligt sällskap. Liksom den världsvida unionen av riktiga vuxna som kommer att hämta den till någon hemlig lokal och så blir man invigd och så får man alla svaren om hur livet och världen fungerar och så lär man sig den där suckens hemlighet. Och så kom det en dag, det var kanske ett år efter att jag hade flyttat hemifrån, när man satt i sin egen lägenhet. Jag hade ett eget skägg vid den tiden och ja, man tvättade sina kläder och man handlade och lagade sin mat och man betalade sina räkningar och så kommer den här gnagande frågan. Tänk om det inte blir mer än så här? Tänk om det här är allt? Det var inte så att jag tänkte att den där vuxna inte fanns på riktigt, för jag kunde ju se det hos andra människor fortfarande. Men det var som att tänk om mitt eget liksom namn har tappats bort i statistiken eller i byråkratin någonstans, att de glömde att ge mig den där vuxenheten. Därför jag hade ju inga svar på hur livet fungerade. Och jag hade ju inte den där grundtryggheten och visheten som man skulle ha som vuxen. Den här känslan kan man möta ganska ofta ibland kristna människor när i relationen till sin tro och till livet med Jesus. I synnerhet om man har vuxit upp i en kristen miljö, man har inte upplevt ett liv utan Gud, utan det har liksom alltid varit självklart på något sätt. Och så möter man människor som har mött Jesus under stormande omständigheter. Och så läser man i evangelierna och i Paulus brev om det här fantastiska livet med Jesus. Och hör och ser liksom saker som sker. Vi hade haft underbara dagar här, en dryg vecka där vi haft besök av några syskon från församlingarna i Indien som har varit här och berättat om allt som Gud har gjort i deras liv och det som Gud fortfarande gör i församlingarna i södra Indien. Hur människor mitt under ganska svår förföljelse berättar om Jesus. Hur människor blir helade, människor blir befriade ifrån demoniskt inflytande och alla andra liksom möjliga svårigheter, och de får döpa människor, massa människor varenda månad. Och det har varit så välsignat och varit så uppmuntrande. Och samtidigt så vet jag ju att när man hör såna här berättelser så kan det ibland komma en liten röst som knackar den på axeln och så säger han: hörde du, varför ser det inte ut så här i ditt liv? Varför växer det bättre hos andra? Har inte ni samma herre? Drivs inte du av samma ande som dem? Den här upplevelsen är egentligen, det är absolut ingenting nytt. Det har funnits i den kristna erfarenheten sedan den första kyrkan började. Och Kolosserbrevet som vi har varit och nosat i under ett par tillfällen här under veckorna som har varit, där finns det här med. Alltså Paulus och Timoteus skriver ett brev till några unga husförsamlingar i Kolossai. Och framförallt handlar det om att ge dem stadga, ge dem uppmuntran. Ge dem en känsla av identitet och riktning. Men så är det ju så med Paulus egentligen ganska mycket överlag, men kanske extra mycket i de här fångenskapsbreven, så är han helt överväldigad. Han slår liksom på den stora trumman när han pratar om Jesus Kristus, när han pratar om livet i honom, när han pratar om vilka församlingen är i Kristus, så är det liksom, det är så stort för honom. Och han öser på med det här. Liksom. Han vill att de ska förstå att den här enorma kraften som tände ljuset i universum, som gav form åt världen, som gav liv åt allting som lever och som håller samman allting. Se till att stjärnorna är i sina banor, se till att du får leva och andas. Den enorma kraften, han bor i dig nu. Han bor i er gemenskap. Och han skriver det för att han ska uppmuntra dem. För att han vill att de ska, liksom, de ska inte bli försagda. Att de inte ska vara osäkra i mötet med andra som avvisar dem eller hånar dem. Men så är det ju så där att när man hör såna där saker så kan det också så den här frågan. Det här är ett litet frö av tvivel. Där man liksom börjar undra, när ska jag börja se det här i mitt liv? Och så tittar man på andra runt omkring och så tycker man sig se det tydligare hos andra. Så tänker man att om man har blivit smittad med himmelriket, jag kanske bara har längre inkubationstid än de andra. När som helst nu så kanske det bryter ut hos mig också. Tills dess så får jag väl fejka så att ingen ser någonting. Så att ingen anar att jag inte är en sån där superapostel som de andra. Men Paulus visste ju om den här kampen. Den här spänningen mellan vad man tycker att man borde se och det som man verkligen ser. Han hade brottats med den själv och han brottas nog med den själv. Det syns i en del andra texter att han har de här sakerna. Och därför så skickar han med dem en extra hälsning in i den situationen, i den tanken. Och den står i det tredje kapitlet i Kolosserbrevet, eller Kolossermejlet som vi skulle säga nu. Kapitel 3, vers 1-4. Vill ni följa mig i bänken så står det på sidan 1411. Men den kommer också på väggen här. Nej. Det gjorde den inte. Där kom den. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är i ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för det du vill tala till oss. Att du ska göra oss mottagliga. Att du ska låta ditt ord få slå rot och vara levande och verksamt i oss. I Jesu namn. Amen. Om ni alltså har uppstått med Kristus. Det hör till saken att kapitlet innan så har Paulus varnat för en del falska läror som de har mött eller kommer att möta, som liksom inte, som anser att deras tro på Jesus Kristus inte räcker till, som vill ge dem ett antal olika saker som de också måste uppfylla. Att det är nog bra om ni tror på Jesus, men ni måste också hålla lagen, ni måste ju fira sabbaten, ni måste ju se till att ni inte äter det där och att ni inte rör vid det där och att ni inte umgås med dem där. I så fall så blir det bra. Liksom. Och Paulus har liksom tryckt på att Jesus Kristus är allt ni behöver, och så säger han att ni har ju dött bort ifrån det där. Det där kanske gällde en gång i tiden, men nu har ni dött tillsammans med Kristus. Det livet gäller inte er längre. Och på samma sätt som de har dött bort ifrån det, så kommer han nu till, han säger att ni har uppstått med Kristus till ett annat liv som styrs av helt andra premisser. Och det är där den här kommer in. Det här är en bild från en film, eller affischen till en film som kom för, ja, det är nog 10 år sedan i alla fall nu. Den handlar om en kvinna i Östberlin som hon är en väldigt hängiven medlem i DDRs, i kommunistpartiet, och är lojal och trogen. Och så 1989 så är hennes son med i en demonstration, och det händer lite olika saker i det sammanhanget som leder till att hon hamnar på sjukhus i koma. Och så ligger hon i koma i 14 år eller något sånt där. Hon vaknar upp på 2000-talet. Och läkarna säger till barnen som då är vuxna att ni måste se till att hon får inte under några omständigheter utsättas för någon emotionell stress eller någon chock. För det kan bli väldigt allvarligt. Ska ni tänka er den här situationen? En kvinna som har... Det senaste hon kommer ihåg är en värld som styrdes, alltså i Östberlin, som styrdes av kommunismen, där med ganska stora restriktioner på allt möjligt i vardagslivet och den ekonomiska verkligheten som de levde i. För att inte tala om all teknologi som har förändrats. Hon vaknar upp i en helt annan värld. En värld där muren har fallit. En värld där kommunismen liksom har kollapsat, där det delade Tyskland har blivit enat. Och ingenting av det som hon känner igen finns kvar. Så barnen bestämmer sig för att vi måste ju lura henne. Så de bygger liksom kulisser runt omkring hennes liv. För att lura henne att DDR fortfarande finns kvar, att allting är precis som det var när hon somnade. De möblerar lägenheten och de liksom måste anstränga sig ganska mycket för att hon inte ska upptäcka att världen är helt annorlunda. Men naturligtvis så går det ju inte. Förr eller senare så börjar hon ju genomskåda det här, och det liksom finns glipor i den här kulissen som hon ser igenom liksom. Och till slut så måste hon inse sanningen. Men det här är det som Paulus liksom talar om, att ni har Ni har dött ifrån en värld. Och ni har vaknat upp i en helt annan värld. Där helt andra saker gäller. En värld där Jesus Kristus sitter på Faderns högra sida. Där all makt är i hans händer. Men det livet är ett osynligt liv. Det syns inte riktigt just nu. Och människorna omkring dem ser inte alls detta. De ser bara de här kulisserna som är uppsatta. Där det ser ut som att allting är precis som vanligt. Ingenting har hänt. Det fanns en diktsamling som kom ut i Trollhättan. Tonåren som hette Som om Jesus aldrig hänt. Det var en ganska mörk sak. Men det är så liksom som de lever det här livet. Och det är därför också som de... Det är därför de får möta så mycket motstånd ifrån andra människor. Därför de tittar till det yttre. Och de ser också att de här människorna är inte alls några helgon i deras, med deras mått mätt, så att säga. I Kolosserbrevet så, när Paulus sen går in på att börja, ger han dem undervisningar och förmaningar om det kristna livet, så ser vi att det här är en församling som de brottas med väldigt mänskliga saker. Det finns konflikter ibland dem, precis som hos alla människor. Det finns lögn hos dem, precis som hos alla människor. De har problem med dåliga vanor och liksom taskig självkontroll. Liksom. För de är människor. Och det är det som Paulus liksom får göra upp med det och säga, lägg bort allt det. Och hade det inte funnits hos dem hade han inte behövt be dem att lägga bort det. Så det här är människor som brottas med mänskliga saker. Och människorna som inte känner Jesus, de ser de här grejerna hos dem och säger att det är inget speciellt med er. Ni är ju inte bättre än någon annan. Och den där Jesus som ni tror på, det låter ju bara som nys. Och Paulus vet det här därför han har själv mött det. Han har själv tänkt så. I andra Korintierbrevet så pratade han om att han har själv varit där. Han har också sett på världen på det sättet. Men sen en dag så hände det någonting. En dag så fick han möta den där Jesus som han hade avfärdat. Och glipa lite på den här kulissen. Och se in i den världen som fanns bakom. Den här världen där Kristus sitter på Guds högra sida. Och det förändrade allt för honom. Han skriver i andra Korintierbrevet. Kapitel 5, vers 16. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Därför att han har liksom fått tillfälle att se igenom kulissen. Och så är det liksom när han försöker, det är en del av den här uppmuntran när han säger att ni lever ett osynligt liv som andra människor omkring er, ni ser inte vad det är ni har fått. De kan ana det ibland. Men det går liksom inte att se på er. Vidden av detta. Djupet av detta. Men det kommer en dag när det kommer att bli synligt. Det kommer en dag när kulisserna kommer att rasa. Det kommer en dag när Kristus ska träda fram i härlighet. Och då kommer ni också att få träda fram tillsammans med honom. Och det kommer att bli synligt vilka ni verkligen är. Sånt där händer ju ibland. Eller jag kommer ihåg när jag tror det var i mellanstadiet. Så var det liksom i lokalpressen en stor grej om en kvinna som hon hade dött. Hon var till åren. Och det var en liten så här, hon var känd på bygden lite så där. En lite udda figur som man såg ofta på gatorna så där. Hon samlade pantburkar och satt i parken eller nere vid dammen och pratade med sig själv eller med någon annan, det vet jag inte, men hon så där hade schabbiga kläder och så där. Men hon var en del av gatubilden. Och sen visade sig när hon dog att den här kvinnan var ju mångmiljonär. och hade dessutom, det var inte heller så att hon liksom levde i någon slags skräck att hon bara stoppade undan, utan hon hade skänkt stora summor pengar till välgörenhet och sånt där. Och det kommer fram saker om den här kvinnan som ingen anade. För alla hade ju sett henne och alla visste vem hon var liksom. Och sättet hon levde på, så var det ju ingen som kunde tro att hon hade några pengar. Paulus säger att människor ser på er nu och de avvisar er, de hånar er på gatorna och sådär. Tror att ni inte har någonting. Men en dag så kommer de här kulisserna och rasa, och då visade sig att de här människorna i praktiken hör till Guds närmaste familj. Men ni får träda fram tillsammans med honom i härlighet. Det är bara det med allt detta, att det här livet är ju inte bara osynligt för världen. Utan i väldigt stor utsträckning så är det också osynligt för de troende själva. En gammal bibelöversättare som hette Bengel. Jag tror inte ens det går att köpa hans översättning längre. Jag har inte hittat den i alla fall. Jag har haft den en gång i tiden. Han har ett sånt där uttalande som brukar citeras ibland, när han säger att världen känner varken Kristus eller de kristna. Men inte heller de kristna känner egentligen fullt ut sig själva, säger han. Lätt översatt kan man säga så. Alltså de världen utanför förstår inte vilka vi är. Men väldigt sällan så är det så att vi fullt ut kan se vilka vi är heller. Och det är ingenting konstigt med det. Det ligger i sakens natur. För livet som vi har i Jesus Kristus är ett osynligt liv. Det är ett liv som bara kan anas i tro. Det är ett liv som vi behöver ta honom på orden när han säger att vi har blivit renade, att vi är fullkomliga i honom. Därför att det syns inte särskilt tydligt. Det är en sånt här fenomen med elit, eller åtminstone professionella idrottsmän som har varit med om någon skada någon gång. Att det tar väldigt lång tid att släppa sådana saker. Även efter att skadan egentligen är läkt. Man kan se atleter som har opererat ett knä någon gång, att de fortfarande långt, långt senare överkompenserar. Liksom, för att de inte riktigt vågar stödja på det där knät. Kanske av gammal vana. Kanske för att de inte riktigt litar på att operationen var lyckad. Och därför så överkompenserar de liksom åt andra hållet. Och jag tror att det finns kristna människor i världen som går haltande genom hela livet för att de inte riktigt vågar lita på att operationen är lyckad. Att man inte riktigt vågar stödja på det där, därför att jag kan inte riktigt greppa det Kristus har gjort med mig. Och det är det som Paulus vill hjälpa kolosserna till, att ni behöver inte halta genom livet. Ni har fått någonting som är fullkomligt. Men ett skäl till att det här är osynligt hänger också ihop med väldigt glada nyheter i detta, kan man säga. Alltså han preciserar att ni har ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Det är alltså ett liv som hålls i förvar hos Gud. Och det är väldigt glada nyheter. Därför att även om jag kan liksom, det finns tillfällen i mitt liv när jag har vetat med hela mitt jag att jag är frälst, att jag är helgad genom Jesu blod, att Guds ande lever och verkar i mig och genom mig, att hela världen är Guds, och det finns ingenting som kan, det finns inga portar som kan stoppa Guds församling och så vidare. Så är ju den där känslan ofta en färskvara. Och något senare så kan man ju liksom börja tänka att ja, men så var det nog då. Men någonting kanske har hänt på vägen. Okej, vi säger så här. Det finns ett stort mysterium som liksom går genom själva verklighetsväven. Sen alla, ja, det är en av de stora mysterierna i livet, och det är det här med att det alltid försvinner en strumpa i tvättmaskinen. Jag vet inte om ni, för mig är det så i alla fall. Och jag är lite besviken på att det inte görs tillräcklig forskning på det här området. För jag vet ibland att jag har stoppat in två strumpor i tvättmaskinen eller i torktumlaren. Och sen efteråt när jag sorterar igenom tvätten, ja, då saknas det en strumpa i alla fall. Och jag letar där inne i maskinen och undrar liksom, vad är det som har hänt? Den är ju inte kvar någonstans. Det är som att den här centrifugen liksom på något sätt kanske skapar något slags svart hål som det sugs ut i. Jag vet verkligen inte vad det beror på. Jag brukar inte kasta bort de där strumporna som är kvar, utan de får liksom ligga i en egen låda i hopp om en framtida återförening någon gång. Så ibland så kan jag para ihop dem tillfälligt med någon annan sådär, ifall man ska göra grovarbete eller ut och träna eller något sånt där, så man inte vill vara så rädd om sina strumpor. Så en gång så var jag med om, när jag skulle packa en resväska som jag inte har haft på länge, så öppnar jag den och så ser jag att i locket liksom så sitter det en strumpa. En ensam strumpa med lite mönster på sådär. Och jag kände ju igen den. För jag hade ju tvillingen kvar i den ensamma socklådan liksom. Så jag kommer där och går liksom, äntligen, nu kan jag ge lite hopp till de andra strumporna också som ligger där och tvivlar på framtiden. Och så plockar jag ut den och så ser jag att de här strumporna stämmer ju inte överens längre. De hör ju ihop, det ser jag. Men den gamla strumpan som jag, den har jag ju använt några gånger. Den har tvättats och den har liksom blivit blekt och är lite sådär sladdrig och så, tydligt sliten. Medan den strumpan som har varit försvunnen är ju som ny. Färgerna är klara och tydliga och resåren är liksom så här spänstiga och härliga. Sådär. Och lite så här kan man säga att det är liksom, Paulus talar om ett liv som vi har fått i Kristus. Men han har sagt att det ligger liksom inte i våra händer. Det är förborgat hos Gud. Det finns i förvar, i tryggt förvar hos honom. Där ingen kan komma åt det. Ingen kan stjäla det ifrån oss. Inte ens våran egen okunskap, våran egen andliga fumlighet i världen kan smutsa ner det där. Den väntar på oss. I första Petrusbrevet, kapitel 1, vers 3-5, skriver Petrus: välsignad är vår Herre Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna, och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Du har en strumpa som väntar på dig i himlen. En strumpa som ingen kan förstöra, som inte kan fläckas ner, som inte kan blekas genom den här världens tvättmaskiner, som väntar på dig som ny, och den är förborgad hos Gud själv. Det är liksom, bilden är liksom den av en förmögenhet som ligger och väntar på oss. Den finns där och väntar på att vi ska få möjlighet att ta den i besittning när kulisserna rämnar, när vi får träda fram i Kristi härlighet. Sen är det ju det här med det här osynliga livet, att det betyder ju liksom inte att vi medvetet ska försöka dölja livet som vi har i Jesus Kristus. Det är inte det som är poängen. Vi kan liksom leva på ett sätt som gör det där livet extra osynligt. Där människor runt omkring oss liksom aldrig någonsin uppfattar att det finns någonting undan i vårt liv. Och det är inte tanken. Paulus skriver att om ni har uppstått med Kristus, då ska ni sträva efter det som finns där uppe. Där som Jesus Kristus sitter på Guds högra sida. Det är någonting som ni ska sträva efter. Ni vet att ni har vaknat upp, att ni tillhör det här riket. Och då behöver det vara en brinnande passion hos er att sträva efter det som hör till det riket. För att även om det inte syns fullt ut än så länge, så finns det spår av det omkring oss. Och det finns saker som vi kan få grepp om. Det finns saker som vi kan få plantera i våra liv redan nu, även om det inte bär frukt förrän den dagen då Herren kommer tillbaka. Sträva efter det. Han vill att vi ska sträcka oss efter det som hör till den kommande världen. Och jag tror att det där är viktigt, därför att genom att fortsätta göra det så blir det ett vittnesbörd. Både för oss själva, när vi påminner oss om vad det är vi längtar efter. När vi påminner oss om vad det är som väntar oss. Liksom, vi samlar på skatterna som hör till Guds rike. Men det blir också ett vittnesbörd för alla andra runt omkring. Därför att de här sakerna är ofta ganska svåra. Och liksom, man ser ju att det är bra, men det går inte riktigt ihop. Det är logiskt i en värld där Jesus Kristus är Herre, men inte i en värld där han inte är det. Att leva på ett sätt där jag är villig att offra mig själv för någon annan, därför att jag vet att min trygghet finns i någon annans händer. Där jag är beredd att säga nej till saker som alla andra skulle säga, men det här är det bästa som finns. Men det jag är beredd att säga nej till det, därför att det rimmar inte riktigt med den verkligheten som jag strävar efter. Det klingar inte väl tillsammans med tillbedjan till min Herre. Vi pratade några stycken här för förra veckan omkring det där. Vad drar man gränsen för det här med att leva i världen men inte av den? Och vi pratade om det här att Gud vill inte att vi ska ta avstånd ifrån världen, därför att han älskar den. Han själv kom in i världen för att han älskar den. Och han vill vara en del av allt i våra liv. Och då kan det få fungera som vårt lackmuspapper. Att om det finns något område i mitt liv där jag inte kan ta med Jesus Kristus, då ska jag hålla mig borta därifrån. Finns det något område i livet där jag inte kan gå med frimodighet tillsammans med Jesus Kristus, då ska jag hålla mig borta från det. Därför att jag vill sträva efter det som finns där han själv sitter på Guds högra sida. Så det kommer en dag när kulisserna rämnar. Det kommer en dag när det blir synligt vilka vi är i Jesus Kristus. Och det här är någonting som kommer att bli synligt, även om det nu bara kan anas i tro. Paulus, som jag sa förut, delar den här kampen. Han skriver i Filipperbrevet kapitel 3. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Vi kan inte alltid se den här biten hos oss själva. Det finns, jag läste en väldigt poetisk berättelse, en som heter The Pragmatist, en del av ett större verk av Dorothy Canfield Fisher, tror jag hon heter. Hon, det handlar om en man som ligger för döden. Han förstår man i alla fall. Han har levt hela sitt liv i strålkastarljuset. Han är omtyckt och beundrad av alla. Han har alltid haft kontroll. Han har alltid utstrålat självsäkerhet och en slags frid och trygghet i världen. Liksom. Men så ligger han för döden och han har sån otrolig ångest. Därför att han är övertygad om att han har levt hela sitt liv i en lögn. Att det där fridfulla, säkra, trygga ansiktet är en mask som han har lyckats bevara hela sitt liv. Men nu kommer den här masken snart att ryckas ifrån honom när han står inför evigheten. Och det kommer att bli synligt vem han egentligen är. Och han har sån otrolig rädsla för det här. Sån otrolig skräck inför döden. Men så står det om detta att de som, mot slutet sen så står det att de som var med honom in i det sista vittnar om att vid slutet så ropade han ut i en röst, med stark röst full av förvåning och en överväldigande glädje. För han var övertygad om att hans liv var en bluff. Sen går hon inte in på vad han fick se när masken rycktes av honom. Men det ledde honom till att ropa ut i förvåning och överväldigande glädje. Och det här är någonting som Paulus vill liksom trösta de troende i Kolossai med. Du vet inte vem du är i Jesus Kristus. Det kan du inte ana, därför att din fantasi räcker inte till att greppa härligheten som du har fått i honom. Ni har fått, han liksom talar om att hela fullheten lät Gud bo i Jesus Kristus, och den fullheten har ni fått del av. Ni är fullkomliga i Jesus Kristus. Vi kan inte se våra egna ansikten. De är skapade på det sättet att vi behöver någon annan för att kunna se vilka vi är och tala om det för oss. Och därför så är det väldigt viktigt att vi fortsätter att uppmuntra varandra. Som Epafras gjorde om sin församling när han kommer till Paulus och berättar om vilken kärlek som finns hos de här människorna. Som de kanske själva inte hade en aning om. Därför de ser det kanske inte själva. Och så är det. Vi ser lätt det goda som Gud gör hos andra människor. Och därför behöver vi också uppmuntra varandra. När vi möter någon i vår gemenskap som sitter vid köksbordet med skägg och utan drömmar och längtar efter att få sucka som en riktig kristen, så behöver vi påminna varandra om att vi har ett arv. Ett fullkomligt arv som inte kan förstöras, som inte kan fläckas, som inte kan vissna och som väntar på oss i himlen. Att det arvet bygger inte på oss, det bygger på honom. Och i honom är vi fullkomliga. Det syns inte nu, men det kommer en dag när kulisserna rämnar. Det kommer en dag när vi får träda fram tillsammans med Jesus Kristus i färgglada strumpor och prisa honom i evighet. Jag vill avsluta med ett ord från första Johannesbrevet, för att det har liksom ringat in det här löftet hos oss. Första Johannesbrevet 3, vers 2. Om livet bortom kulisserna, säger han: mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig så kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig för att den är större än vi någonsin kan greppa. Och vi ber dig nu att du ska låta din ande tala djupt in i våra liv. Om den nåden. Att du ska hjälpa oss att se vad vi har i dig, vilka vi är i dig. Och se att du inte gör någonting halvdant. Det livet som vi har fått i dig, det är liksom inte en liten skiss som väntar på att vi ska bygga vidare på den, utan det är ett liv i fullkomlighet. Där vi själva, genom att dö tillsammans med dig, får uppstå till ett nytt liv i dig. Att du såg på den här världen, du såg oss och sträckte dig efter oss för att du ville att vi skulle få dela din härlighet. Att vi skulle få bli dig lika. Och vi ber dig nu, Herre, först och främst för alla de som sitter fast i tvivel, som sitter fast i självförnekelse, som har låst sig fast vid bilden av sig själv som den arma, värdelösa syndaren. Herre, vi ber att du ska ge oss förmågan att tala hopp in i varandras liv. Att du ska ge oss förmågan att visa barmhärtighet. Att varsamt visa på att du såg oss i det tillståndet, men du lät oss inte vara där. Att du älskade den här världen så djupt att du själv har lyft oss rakt in i din härlighet. Och att i dig får vi stå raklånga, fullkomliga, förlåtna och fria. Vi ber också att du ska göra den bilden synlig redan här och nu på jorden. Att vi i vår oförmåga, vi kan liksom inte riktigt navigera. Men vi litar på dig. Och vi ber att du ska leda oss på ett sånt sätt att vi kan få visa konturen av ditt ansikte för en värld som längtar efter dig. Vi ber att vi ska leva på ett sätt som gör sprickorna i fasaden synliga. Att gliporna i kulissen ska lysa igenom. Att fler människor ska få en glimt av världen bortom den. En värld där du sitter på Guds högra sida. Där all makt ligger i dina händer. Och vi ber dig, Herre Jesus, att fler människor omkring oss ska få grepp om det här hoppet. Så djupt att vi kan säga att nu lämnar jag allt som ligger bakom mig och strävar och sträcker mig mot dig som, det som ligger framför. Det är arvet som är förborgat i dig. För det tackar vi dig och prisar dig. Och vi ber att du ska göra det. Att du ska öppna vår mun så att vi kan prisa dig och tacka dig och lovsjunga dig. Var med oss nu i resten av den här gudstjänsten. Och varje dag som vi får leva på jorden, låt oss göra det till din ära. I Jesu namn. Amen.